Du lyssnar på Döda kvinnor förlåter inte av Katarina Wenstam, uppläst av mig, Katarina Ewerlöf. Till Emil och Moa. Del 1. Strafflagen 1864, 14 kapitlet, om mord, dråp och annan misshandel. 26 paragrafen. Kvinna som är uppsåt att döda eller fördriva sitt foster nyttjar invärtes eller utvärtes medel som sådan verkan hava kan, var det dömd om fostret kommer utan liv eller ofullgånget fram till straffarbete från och med 2 till och med 6 år, i annat fall till sådant arbete eller fängelse i högst 6 månader. Nyårsafton 1895. Döden var ständigt närvarande i huvudstaden, en beryktad och ovälkommen gäst i vardagen. Barn föddes, människor kom från alla delar av landet för att söka arbete, lycka, en framtid. Befolkningen ökade mer än någonsin. På 50 år tredubblades antalet stockholmare. Ändå lurpassade döden ständigt. Begravningarna var otaliga, bårhusen fulla. I en sal på Södra barnbördshuset på Volmar Yxkullsgatan rann livet ur en kvinna som precis fött fram sitt 8:e barn. Moderkakan kom med en störtflod av blod som aldrig ville stilla. Kvinnan mumlade några ord, kanske ett namn på det lilla barn som aldrig skulle få lära känna henne, innan hon förlorade medvetandet. 8 barn utan mor. Det var ingen ovanlighet i staden. En sköterska som sattes att svabba det blodiga golvet började gråta över det förfärliga. En annan läxade sammanbitet upp henne. Om hon ska gråta över varje förlorat liv här, gör hon snart inte annat. En ung man, inte mycket mer än en pojke, tog ett felsteg när han och vännerna jumpade på isflak i Riddarfjärden. Sekunden innan var han full av adrenalin och ungdomlig berusning. Risken att missa var en del av själva leken. Det var den som gjorde att det brusade i unga mäns kroppar när de flög från det ena gungande och våthala flaket till det andra. Nära på tappade balansen, kände det iskalla vattnet runt fötter och vader som en påminnelse om mörkret därunder. Och så plötsligt, en av ynglingarna missbedömde avståndet och föll mellan flaken. Det gick på en sekund, så var han borta. Det strömmande vattnet drog genast tag i den magra och av hunger svaga kroppen och han försvann under isen. Hans korta förvånade rop hördes inte länge, bara vännerna som grät och skrek. På fattighuset Dilströmska på Glasbruksgatan dog de arma stackarna i sådana mängder att ingen annan än föreståndaren egentligen höll räkningen. En infördes i arbetsinrättningens rullor som avliden på morgonen på årets sista dag. Feber angavs som enda orsak. En annan, en kvinna på 29 år, drog sitt sista andetag vid samma tidpunkt som andra mer lyckligt lottade stockholmare slog sig ner runt om middagsbord för den traditionsenliga nyårsgröten. Efter kvinnans namn i dödboken skrevs lungsot. Kroppen fördes inte till något begravningskapell utan till Karolinska institutet för dissektion och rasbiologisk forskning. Medan dagen gick mot kväll förolyckades en 7-årig gosse. Han klämdes ihjäl då han skulle hjälpa sin far att mocka runt familjens häst. När bröstkorgen brast lät det bara som när man kliver på en hög med torra kvistar. Moderns förtvivlade skri hördes över hela grannskapet. Detta var det 4:e barnet hon förlorade. Och snart skulle väl också förståndet lämna henne. Memento mori stod det gjutet i järn över portaler till kyrkogårdar och inristat på gravstenar. Kom ihåg att du är dödlig. Som om människorna i den smutsiga, trånga och växande staden någonsin...